Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollskanalen Topp 5. Podden där Leo, listkungen nummer uno, listar sina listor.
Vem är du då? Är du liksom listkungen nummer två då, eller?
Nej, jag är den här narren. Eller vad heter det? Narr? Heter du så?
Jester. Jag tycker du liksom... Du, topp fem personer på att liksom förringa sin egen insats eller trycka ner sig själv. Där är den topp fem listan är du med på, Kevin.
Ja.
Du är ingen gäster. Du är väl liksom som sämst i det här sammanhanget är du väl en programledare. Som sämst.
Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Det är skönt. Då har jag en roll i alla fall på det sättet.
Du är på femte plats över min... topp fem programledare i den här podden.
Är det så? Det är nästan ett hån, känns det som.
Ja, det indirekt. Var det ju, eftersom att det var, du är den enda programledaren i den här podden. Ja.
Säger väldigt mycket. Ja. Nej, vi ska inte snacka om topp fem programledare det här avsnittet. Vi ska prata om något också lite oskönt, eller hur?
Ja, eller så är det ju skönt, men det är ju oskönt för... Ja, alltså ämnet är ju som de flesta säkert har läst vid det här laget. Det är ju topp fem osköna spelare.
Mm.
Och normalt sett brukar vi ju... Vi pratar ju alltid om att det är subjektiva listor och vi kommer in med vårt eget tyckande och tänkande och sådär. Men ofta liksom försöker man ju bygga sina listor på argument, på siffror, på underliggande statistik som liksom stärker ens case i respektive lista. Även om den är liksom högst personlig. Här, med den här listan, är det ju inte riktigt så. Här är det ju bara ett förmedlande och en ranking av en känsla kring, inom citationstecken, osköna spelare. Det är svårt att liksom underbygga ett argument kring en oskön spelare på siffror. Han har bara gjort 3 mål på 27 matcher. Det hjälper, det gör inte honom oskön. Liksom. Så det här är lite mindre statistiskt belagt än tidigare, skulle jag säga.
Kan det här vara den subjektivaste listan vi har gjort då?
Topp fem mest subjektiva listor, absolut.
Mm. Det blir spännande att se vad folket tycker och tänker kring det hela. När du gjorde den här listan, Leo.
Ja, det är jag.
Märkte du sen någonting? För nu ska jag inte avslöja för mycket från min lista, men det känns som att jag vandrade längs en stig där man ser ett tydligt mönster.
Mm, det finns ju... mönster i liksom vilken typ av position man kan ha riktat in sig på, vilken typ av fotbollskultur man har riktat in sig på, hämtat spelare ur. Jag som är liksom en smal referens här, men jag som, för er som känner till Lee Cattermole, jag är ju en Lee Cattermole-vurmare. Det ska gärna vara höga strumpor och shorts upp till bröstvårtorna och liksom, hårt får det gärna vara, men det ska ändå vara korrekt, som Lee Cattermole. Och går man emot den fotbollsstereotypen, den fotbollskulturen, Då är det ju risk att man landar på min osköna lista. Och jag tror att du och jag, tyvärr för det här programmets dynamiks skull, så tror jag att du och jag är ganska lika i vår fotbollskulturella stil. I vilken fotbollskultur vi gillar, eller?
Ja, jag tror det. Samtidigt när du nämnde det där med strumporna, betyder det då att du ogillar Thomas Müller?
Nej, för han har dem neddragna på ett härligt avslappnat sätt. Men jag lekte ju med tanken här, komma in till den här podden med en topp 5-lista med bara tyskar. För tro mig Kevin, man kan göra en topp 5 osköna spelare med bara tyskar. Lyssna på det här. Stefan Effenberg. Herregud. Stefan Effenberg.
Nej.
Harald Schumacher.
Ja, ja.
Oliver Kahn.
Ja.
Jens Lehmann.
Ja, det kan jag köpa lite mer.
Jag hade ju 50 namn här. Vem var det? Jo,
Mario Basler.
Mario Basler, precis. Det, ja. Det finns många osköna tyska fotbollsspelare. Det gör det ändå. Lothar Matthäus där också?
Nej, ja, lite. Men, men Steffen Effenberg och Lothar Matthäus, det är bara... Det är mer as. Det är inte oskön. Det är bara as.
Ja, men man är väl oskön om man är ett as, eller?
Ja, ja, jo, men det finns någon form av så här...
Fotbollspsykopater.
Ja, men det är en annan kategori redan. Alltså det här är smala vägar vi går på. Men bara för dig Leo, du ska inte se någonting. Du kan inte se någonting. Lyssna.
Där är jag Harald Schumacher, den största galningen som har vandrat en fotbollsplan.
Ja, den här fick jag, det här kortet som jag visade precis upp för Leo, fick jag av vår kära kollega Fredrik Pavlidis. Det var väldigt gulligt av honom.
Ja, det var gulligt av honom. Men det, för er som inte har koll på Harald Schumacher, så var det han som, ja, vad ska vi säga, yxmördade fransmannen i VM 1982. Det är sjukt att man glömmer bort vad fransmannen heter. Battiston. Och han yxmördade honom lite, men han liksom hoppade sönder hans skalle så att han svimmade och vägrat be om ursäkt för det efteråt också. Så Harald Schumacher är ju riktigt oskön.
Harald Toni Schumacher.
Mm. Men vad definierar en oskön spelare för dig då, Kevin? Vad ska man ha gjort för något oskön för att platsa på din lista innan vi går in på?
Jag tror man kommer se en väldigt tydlig röd tråd hos mina spelare, eller mina spelare, på min lista helt enkelt sagt. Och det är att de beter sig på ett sätt på planen. Nämligen antingen mycket filmningar, mycket så här osköna knep. Alltså ligger, tittar, slösar tid. Alltså sånt ogillar jag som bara den.
Mm.
Så det är mycket sånt från mitt
mycket
håll.
Mycket osportslighet, alltså man säger osportslig. Så.
Ja, mycket osportslig. Och sen kan jag förstå vissa så här osportsliga, alltså dra i tröjan bara för att så här, ta en taktisk frispark eller sånt. Så det köper jag, det tycker jag så här, då tar man det gula kortet, that's it. Men när det är de här klassiska, det finns ju, jag tror det är Daniel Alves, han är inte på min lista nu, men det tycker jag är ju en bubblare här. Jag vet inte om du har honom på din lista, men jag tror det var han lekte skadad i en match för Brasilien, togs upp på båren, direkt när han var utanför planen rev han av sig alla de här skärpen han hade fått på sig, bara för att försöka komma in på planen igen. Och det var ju bara för att slösa tid helt enkelt.
Det gör ju väldigt många spelare, skulle jag säga, stock. Alltså,
ja, det gör ju det, men
9900.
Men på den nivån, att bäras ut på bår till och med. Och på, det är sånt ogillar. Men Alves har inte hittats in på min lista.
Nej, okej. Okay.
Hur ser det ut hos dig då? Är det liknande kriterier?
Ja, nej, men det som liksom gör att man platsar på en sån här lista hos mig, det är ju att det ska finnas en dimension av att vara ett as med här. Sen vad ett as innebär, det har varit inne på i ett annat avsnitt med Pontus Wernbloom väl, tror jag. Man ska vara någon, är man osportslig kommer man lätt in på sån här lista. Filmningar tycker jag verkligen inte om. Men så gillar jag ju inte heller fåfänga fotbollsspelare. Eller spelare som har alldeles för stora egon. Så ja, det är där någonstans landar väl jag, tror jag.
Ja, det är väldigt brett också.
Mm. Jag plockar och tar, försöker göra.
Ja, det gillar vi. Men låt oss inte vänta alldeles för mycket och helt enkelt börja med din nummer 5.
Plats 5.
Min nummer 5 är det färskaste inslaget på min lista. För det är nämligen så att det gick upp för mig här i vintras när jag satt och kollade på Everton mot Fulham i ligacupens kvartsfinal, att Jordan Pickford är ohyggligt jäkla oskön. Och jag menar, jag är inte på något sätt originell med den här åsikten, för jag vet att det är många som har haft den före mig och många som har liksom burit den här facklan och höjt den här lansen tidigare och menat att Jordan Pickford är en oskön, osportslig typ. Och jag har ju liksom sett honom i engelsk landslagsdress och mest tyckte att han har varit en ganska underskattad målvakt. Jag har sett honom i Everton-dressen där jag tycker att han är lite så här skällig och bjäfsig på ett lite så här irriterande sätt, men inte att han ens skulle närma sig en sån här lista. Men här, i den här kvartsfinalen mellan Everton och Fulham, som jag ju då såg med supporterögonen, som att jag hejar på Fulham, på The Cottagers, så insåg jag vilket fruktansvärt jävla as Jordan Pickford kan vara vid såna här situationer. För er som inte vet det, så var det så att mitt kära Fulham och Everton spelade oavgjort. Everton räddade en sen kvittering, vilket innebar straffsparksavgörande mellan Everton och Fulham. Och den där uslingen Jordan Pickford, som jag tycker är en underskattad rätt bra målvakt, var helt fruktansvärd i den straffläggningen, Kevin. Alltså han var så djuriskt jävla oskön. För det han gjorde under straffläggningen, det var att han gick inte och ställde sig i mål som alla andra målvakter gör, utan han väntade på Fulhams straffskytt tills att denne kommit ner till bollen. Då lunkade Jordan Pickford långsamt fram till mållinjen, förde ut på tiden, ställde sig där. Och då är inte han, då är han inte klar. Utan nej, då ska han först kliva fram nästan hela vägen till straffpunkten där straffskytten står. Och sen backa tillbaka och stå och flexa med sina dinosauriekorta armar för att liksom, för att irritera och störa Fulham-spelaren. Och det var så oerhört provocerande som motståndarsupporter att se det här. Att jag liksom aldrig sett en mer störig målvakt under straffläggning. Det var så sjukt provocerande. Det som gjorde det mer provocerande var att han gick rätt håll varje gång. Sen har han ju tack och lov alldeles för korta armar för att ta de där straffarna, även om han gick åt rätt håll. Nu är jag taskig, vi ska inte göra fysiska person på hopp. Det har inte med det här att göra. Men den där stilen, att han liksom gång på gång väntade ut straffskytten tills den hade gått ner. Då gick han ner i målet, klev fram till straffpunkten, sen klev tillbaka. Och så käftade han också med motståndarspelaren och käftade även Bernd Leno som Fulhams målvakt. Så att Fulhams målvakt för gult kort, men inte Jordan Pickford. Nej. Nej, det var, nu vann ju Fulham tack och lov den här straffläggningen, och jag har liksom inte på de senaste, vad är jag nu, när jag är 37 år gammal, Kevin, på, jag kan inte komma på någon jag stört mig så mycket på typ de 12 senaste åren i en enda specifik match, att jag kände så här, jag var 25 år gammal igen och bara hatade den här jäkla spelaren, för han var så fruktansvärt osportslig liksom. Nej, det är Jordan Pickford baserat på den här straffläggningen. Det är bara en specifik händelse. Men jag har ju sett han har lite tendenser i andra matcher jag har sett. Och jag har tagit den här facklan nu. Jag går längst fram i det här fackeltåget med att Jordan Pickford är en oskön typ. För nu är jag med där. Jag är övertygad.
Jag tycker det är synd lite för er lyssnare att ni inte kan se Leo. Alltså man ser dina ögon hur du brinner när du pratar om det här. Det är rätt så underhållande får man ändå säga, men jag förstår din frustration, jag känner igen den här känslan när en spelare går en på nerverna som bara den. Jag har personligen inte känt så kring Pickford. Det som jag känner mer kring Pickford är att du säger att han är underskattad. Jag tycker att han försöker bära en mantel som är alldeles för stor för honom mera. Att han går runt där, försöker vara någon form av Peaky Blinders cooling och kan inte ens bära upp det. Det vore en annan sak. Det är lite så här, som Zlatan. Han säger kommentarer, jag är gud, hitten och ditten. Men han kan leva upp till det på planen i alla fall. Då landar det bra. Om man nu gillar Zlatan eller inte. Men du förstår lite vad jag menar. Pickford känns som att han försöker titta på mig som bara... Ja, jag tittar på det och det ser inte särskilt bra ut, om jag ska vara ärlig.
Så... han har ju väldigt mycket bröst
exakt.
Utåt. Exakt,
och det kan jag ändå gilla att man vågar brösta utåt, men jag kan inte, där kan jag ändå tycka lite åt det här oskönhållet att säga, va, kom igen du, lite självinsikt. Eller du kanske bara självironisk och en bra alltså stand-up-komiker, jag vet inte.
Nej, men alltså den här, det var det värsta jag sett, Kevin, alltså som sagt, senaste 12 år, det värsta jag sett, det var så fruktansvärt provocerande att han bara gick runt och stödde där och skulle maska i en straffläggning. Det var fruktansvärt. Och känslan är, vilket vet man ju inte, eftersom att han spelar England, de vinner ju aldrig någonting. Han spelar Everton, de vinner aldrig någonting. Och de spelade i Sandland förut, de vinner aldrig någonting. Men känslan är att han skulle vara en extremt ohärlig vinnare också. Att han typ skulle köra så här in your face på Fulhams killar om de hade vunnit sin straffläggningen. Vilket de inte gjorde!
Viktigt.
Nej, fy fan. Jordan Pickford, femma.
Vi tar en fin segue, som man kan kalla det, och går till min femma. För det är också en målvakt.
Mm-hmm, okay.
Väldigt, väldigt roligt när du nämner det här. Är det väldigt liknande situationer vart jag också blev upprörd över den här spelaren? Och det är också en straffläggning. Men också i andra skeenden under matcherna, hur han på ett så här... Jag vet inte, jag gillar när man bröstar upp sig och bara gör sig synlig. Men jag tycker inte om när man gör det på ett oskönt sätt, lik då att maska till exempel. Och det gjorde då Emiliano Martinez, den argentinska målvakten, mm-hmm. i senaste VM-slutspelet. Mm-hmm. Och gick fram och tillbaka till målet, och också det sättet när han räddade, eller det inte blev mål när det blev strafflängning mot då Frankrike. Alltså hur han höll på med sina armar och... alltså, det, oh, jag blir så frustrerad när jag ser det. Och sen pricken över i-et, det han gjorde med priset sen när han blev utnämnd till turneringens bästa målvakt.
Pokalen där, ja.
Precis, jag förstår ju att han skämtar och sånt, och folk ser det som ett skämt på det sättet.
Du får berätta nu vad han gjorde för de som inte har sett det.
Alltså han tar ju det här priset, pokalen, som är en handske. Och sen sätter det bokstavligen framför skrevet på sig själv. Och gör någon konstig min på det hela.
Han låtsas ju att det är hans könsorgan.
Yes, enkelt sagt. Och det är inte kanske min sortens humor. Jag är kanske fel målgrupp eller så, jag vet inte. Men jag tycker ändå det är så oskönt och ohederligt. Och, nej, det hör inte hemma där helt enkelt. På den största scenen när det kom till fotboll och sånt. Och uppträda på det där sättet. Och att han också fick rädda den där räddningen mot Kolo Muani när Frankrike hade chansen att göra mål mot Argentina i finalen. Alltså att han blev en hjälte också, och han uppträdde. Han kändes som en riktigt dålig förlorare, tyckte jag. Lite som du var
vinnare,
inne
med. Riktigt dålig vinnare.
Riktigt dålig vinnare, förlåt.
Riktigt dålig vinnare. Topp 5 dåliga vinnare, den annan lista vi har. Jag håller med dig. Emiliano Martinez är ett namn som har figurerat här. Han kom inte med på min lista eftersom att jag valde Pickford för. Men jag håller med dig att det finns många osköna element i Martinez. Sen har han en rätt skön story att så här, han var understudy i Arsenal så länge och så var runt på lån i en massa skräpklubbar, och sen helt plötsligt blev han liksom en av världens bästa målvakter. Han är ju bra, han är ju fruktansvärt bra.
Han är ju bättre än Pickford i alla fall.
Ja, men det är han
målvaktsmässigt, ja.
Ja, det är han ju.
Tyvärr.
Men jag håller med att det här liksom, han har så här postpubertalt beteende. Han beter sig som en 15-åring fast vad han är då, 32 år gammal liksom. Lite så här fotbollsdräggig. Jag vet inte heller om det hör hemma i sådana sammanhang. Så jag kan skriva under. Han är inte med på min lista, men jag kan skriva under på att han ger ett ganska oskönt intryck. Och jag förstår ju att när vi sitter här på våra höga hästar och inte varit nära en sån här fotbollsplan, jag förstår ju att det finns någon som kan sätta oss på en topp 5 oskön lista också. Men det är ni varmt välkomna att göra, för det är subjektivt tyckande.
Exakt. Det är bara att lista på.
Ja.
Frågan är, kommer Leo högre än mig eller kommer jag högre än Leo? Jag vet inte. Kanske delar toppen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Plats 4.
Vi stannar kvar i Sydamerika. Och vi går till en snarlik flagga som den argentinska. Och då vet du vart vi ska, hoppas jag. För vilken flagga är lik den argentinska?
Nu tar du mig på sängen här. Jag tänker på Uruguay direkt.
Bravo. Blått och vitt med en sol. Och vem är det då om jag har en uruguayan på den här listan?
Ja, det finns väl bara ett namn där. Och det såklart börjar med Luis, eller hur?
Luis Suarez. Och ja, de flesta av er vet redan vad jag tänker säga här. Men vi tar ändå för er som inte har koll. Det här är alltså spelaren som på planen har bitit Osman Bakal. Det är spelaren som har bitit Branislav Ivanovic. Det här är spelaren som har bitit Giorgio Chiellini. Han har uttryckt sig rasistiskt mot Patrice Evra. Han har dragit den tidigare Manchester United-försvararen Rafael i håret. Han har pekat finger åt Fulham-supportrar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Fantastisk spelare. En av den moderna tidens bästa anfallare. Absolut. Filmar mycket. Bidrar också till det osköna. Tjafsar något så oerhört mycket. Alltså, jag vet att det fanns många som störde sig på Sebastian Larsson när han spelade i AIK. När han klev fram till domaren. Och sådär. Alltså, Sebastian Larsson är ju ingenting. Han är inte ens en promille av mycket Suarez upp i ansiktet på domarna. Det är en så fruktansvärt oskön typ som liksom försöker ta lagen i egna händer med att liksom tjafsa med domarna, med att filma.
Bokstavligen.
Ja, men där ska jag faktiskt rida ut till hans försvar. För det som han är kanske mest hatad för, det är ju Hansen mot Ghana. Och missförstå mig rätt, jag gillar Uruguay, men där och då höll jag på Ghana, som majoriteten av världen gjorde. Man ville ju att Afrika skulle få ett första land i semifinal någonsin. Mm. VM 20... Vad blir det? 10, yeah. Precis. Men där spelar han ändå efter spelets regler. Målvakten är bortspelad, han står på linjen, han vet att vi förlorar här på stopptid om jag inte tar den här bollen med händerna. Så han tar bollen med händerna. Han tar det röda kortet, han kliver av. Han accepterar därmed sitt öde där. Och där hade jag gjort samma sak. Jag hade tagit den lilla, lilla chansen som fanns för att inte åka ut där innan straffläggningen kom. Nu blev han ju nationalhjälte eftersom att de i Uruguay hatade resten av världen. Men där spelar han efter spelets regler. Så där måste jag försvara honom. Mm. Tog det röda kortet han skulle straffas för. Men de här bitangreppen, vilket är så här, jag menar, galenskap. Rasistiska påhoppet på Evra. Man kan... Det finns folk som pratar om kulturella skillnader. Likväl rasistiskt påhopp. Det är liksom, det är den som utsätts för det som är bedömaren där. Inte den som faktiskt säger något i det här fallet då Luis Suarez. Nej, det är barnsligt, mycket vidrigt beteende från en annars fenomenalt bra fotbollsspelare. Luis Suarez, given 4 på min lista.
Ja, ett namn som jag inte ska kommentera för mycket nu. För att det lär kanske dyka upp igen. Vi får se. Men jag förstår det till fullo. Jag tycker det mest fascinerande att han beats igen. Alltså att det har inte bara hänt en gång att han bara får ett infall, bara så här konstigt. Att det bara har uppkommit flera gånger.
Ja, nej men snälla, han är ju inte en 4 år gammal och trängd i ett hörn. Han är ju en vuxen person på fullblodsproffs på en fotbollsplaning för hundratals miljoner åskådare. Nej, det är bara, det är skamligt liksom, det var det.
Ja, jag går tillbaka till Argentina. Ni kanske märker en röd tråd här.
Som sagt, Kevin, sitt inte bara för höga hästar här, för jag kan ändå börja räkna Jens Lehmann, Stefan Effenberg, Harald Schumacher, Lothar Matthäus.
Ja, men den här förluren, här kommer vi verkligen till det du var inne på i början där, med att det är svårt att verkligen sätta fingret på vad är det egentligen med den här spelaren. Och det är någonting med just den här spelaren som jag vet inte, jag blir... Ibland känner jag, shit, har jag blivit gubbe? Alltså har jag blivit gammal bara? Varför jag blir så irriterad på den här sortens spelare? För det är ju, ja, känns lite gubbigt att bli bitter och frustrerad när man ser en viss typ av spelare.
Aha.
Och den här spelaren har inte varit så länge på den stora scenen på det sättet. Men har den senaste tiden varit väldigt uppmärksammad och flera personer har påtalat honom och kanske hyllat honom i vissa sammanhang och sånt. Och det är då den argentinska yttern som spelar i Manchester United, Alejandro Garnacho. Och det är någonting med hans persona, med hans aura, hur han uppträder med det här diviga sättet och på något vis när saker inte går hans väg, att han, hur han fnyser och hur han gestikulerar och bara så här, bara, vad fan är du dum i huvudet, vad fan jag hade gjort det bättre. Alltså det är någonting där som jag bara går igång på ett negativt sätt, alltså för att jag ogillar det som bara den, för jag tycker inte han, återigen till det där med att kunna bära manteln på rätt sätt. Nej, jag tycker att han känns som en pojkspoling och det känns väldigt gubbigt att säga, men ja, jag vet inte, förstår du vad jag menar?
Arg gubbe som går hem och lyssnar på Kiss nu efter att jag spelat in den här inspelningen. Kiss och Bruce Springsteen.
Ja. Nej, men
jag var bättre förr. När yttrarna hette Ryan Gig.
Det kan man verkligen inte säga. Nej. Men förstår du lite vad jag är, eller tycker du jag är helt ute och cyklar här?
Nej, men alltså det var ju jätteoskönt där som man höll på med straffen mot, det var ju Champions League mot vilka man nu mötte. Någon sparkade hål i mattan där. Men jag tycker det finns ett förlåtande element i Garnacho, och det är att han, som du redan har varit inne på, är 19 år gammal.
Mm.
Man är väldigt ung, alltså jag kan inte svara för dig, men jag själv, jag var ju värsta idioten när jag var sen tonåring. Man var ju dum i huvudet som tonåring liksom. Alltså, sådär. Så jag tycker det finns ett förlåtande element där. Och sen har jag liksom sett honom lite för lite. Jag har väl sett honom kanske i 15 matcher ändå. Det är ändå för lite för jag ska liksom hinna störa mig på honom allt för mycket. Han är ganska långt ifrån min lista ändå. Jag förstår att det finns oskön potential där. Det är jag med dig på så långt.
Det ringer ju en varningsklocka som bara den.
Ja, men det gör det. Det
så att det här
bra.
Kan bli en riktig
röd flagg liksom.
Skön spelare i framtiden.
Ja, men det är så långt jag med dig. Men jag skulle inte ha med någon nära en sån här diskussion än. Jag tycker det är för tidigt. Men visst, absolut. Jag är med dig på att det här kan bli något riktigt vidrigt.
Mm. Ja, nej. Som sagt, han är fortfarande tonåring, så jag ska nog vara lite snäll ändå. Men ja, ni har i alla fall hört hans namn nu.
Plats 3.
Och då är vi inne på pallplatserna här. Italienaren Paolo Di Canio kliver jag in på. Han var ju ett enigma.
Mm.
Som spelare var han ju oerhört elegant och stundtals underbar att se. Därtill faktiskt sjukt nog sportsligt som tusan, i alla fall när han ville. För de flesta av oss, eller en del av oss, kommer i alla fall ihåg när han kunde göra mål för West Ham mot Everton i Premier League, men stoppade själv spelet, tog ner bollen, tog ner ett inlägg med händerna och liksom sa till domaren, nu får det blåsa av. Detta då motståndarmålvakten i Everton då, Paul Gerrard, låg skadad, och det kan ju hyllades ju som liksom årets sportsligaste idrottspersonlighet eller fotbollspersonlighet i England efter detta. Men sådant är ju tyvärr lite värt när det inte går att separera fotbollsspelaren Di Canio från hans politiska åsikter. Och vi vet ju, de flesta av oss, att fotboll och politik idag hör ihop. Men jag tycker att fotbollsspelare och politik behöver inte hålla ihop. Jag uppskattar spelare som till exempel Alejandro Bedoya, som vi nämnde tidigare i den här podden, som verkligen tar liksom en politisk strid mot samhälleliga orättvisor. Det kan jag uppskatta. Men det jag inte uppskattar, det är när en fotbollsspelare har extrema åsikter, och då pratar vi alltså extrema åsikter som han dessutom inte håller utan fotbollsplanen, utan han plockar med sig dem in på fotbollsplanen också. Och det gjorde ju Paolo Di Canio. Alltså öppen uttalad fascist med Mussolini-tatueringar. Och ja, den är ju faktiskt känd som det. Den så kallade Hitlerhälsningen framför Lazio-kurvan, framför de egna fansen. Och jag vet att det kommer vara en massa Lazialis nu som är avsikt med mig och säger, det var faktiskt inte Hitlerhälsningen, det var AV Caesar. Ja, okej. Okay. Di Canio kan säga, och säkert också mena, att det var den gamla romerska hälsningen som man försökte göra givet att Lazio kommer från Rom. Men det är en hälsning som har förvanskats och blivit något annat. Det betyder numera liksom Hitlerhälsningen. Det betyder ingenting annat. Så tar man den i bruk så kan man säga vad man vill, men det betyder faktiskt något helt annat än den romerska hälsningen som Di Canio har försökt försvara sig med. Så nej, jag tycker att när det inte går att separera spelare från politiska åsikter i det här fallet, så blir han ju ohyggligt jävla oskön och borde egentligen varit på första plats givet de, ja, men farliga politiska åsikter som han faktiskt har. Di Canio 3.
Mm. Jag har inte alls varit lika påläst på Di Canio, så som du nämnde där. Man har ju hört om den där hälsningen som jag håller med dig till fullo. Det finns inga ursäkter eller några undanflykter där. Så nej, jag tycker här är inte mycket att säga om, helt enkelt, och bara understryka och skriva under att Di Canio hör hemma, enkelt sagt. Och min trea kan vi också skriva snabbt på det här pappret. Och det är nämligen en person som du redan har nämnt. Nämligen Luis Suarez.
Där kom han! Kul!
Där kom han. Han får en pallplats hos mig. Jag tycker verkligen att hans agerande flertalet gånger, alltså det är svårt Alltså en gång ingen gång med vissa saker, men alltså det är, vissa saker får inte ens ske en gång, enkelt sagt. Och också det här med bitandet och hit och dit, alltså det hör inte hemma någonstans. Jag vet inte, får man göra det i MMA kanske? När man bits och sånt.
jag är alldeles
för dålig påläst där, men ja, i alla fall. Nej, det är usch, nej. Men otrolig fotbollsspelare. Så att säga.
Det finns ett lite förlåtande element över Luis Suarez, tycker jag. Och det är liksom efter att han lämnade Barcelona. Går till Atletico Madrid, skjuter dem till ligatiteln, varvar ner i sin liksom hemmaklubb Nacional, flyttar till Brasilien, är svinbra där, och nu flyttar till Inter Miami bara för att leva livet med sina gamla Barca-polare. Mm. Det är en härlig karriärsavslutning, tycker jag.
En avrundning där. Ja. Men oskön är han, och det är därför han är på vår lista.
Och nu då så är vi inne på en spelare som jag har haft extremt svårt förhållande till under hela hans karriär och under hela min fotbollsexistens nästan. Nej, men ja, var börjar man och var slutar man med Cristiano Ronaldo? Hur kan det vara möjligt att ogilla en av världshistoriens bästa spelare så mycket? För han har ju varit fantastisk. Han har varit underbar. Han har varit, ja, om inte Leo Messi, som varit bäst. Det var ett privilegium att få uppleva hans fotboll. Men, och nu lämnar jag de här sakerna utanför planen därhän. Hela liksom våldtäktsanklagelsen och hela den historien. För det är ändå saker som han inte har liksom burit med sig in på planen. Men det är klart att det påverkar ändå. Men till skillnad från Di Canio så har det, liksom det stannat utanför. Men det är ju extremt hemska saker också som förstärker bilden av den här negativa bilden av den här människan. Men fåfängan, filmningarna, slut med armarna-attityden, den irriterande frustrationen, målgesten som en hel generation har tagit efter nu. Alltså, ja, ni vet, allt det där. Och då har jag ju liksom inte ens nämnt än att han numera spelar för en diktaturägd klubb som skor sig på förtryck. Det går ju verkligen att koppla direkt till hans fotboll. Och sen har vi då alla juridiska kontroverser utanför planen. Nej, alltså, den här attityden av att det här oerhört kaxiga, jag är bäst, therefore I am, liksom. I'm best, therefore I am. Jag klarar inte det. Alltså det finns inte ett gnutta ödmjukhet i den här fotbollsspelaren. Och det klarar jag verkligen, verkligen, verkligen inte av. Cristiano Ronaldo, när han var ung, kom fram i Sporting. Och när han var härlig och trixig i landslaget och i Manchester United. Det kunde jag acceptera. Vad som har hänt efter det är det som... kan jag säga, jag tror att Cristiano Ronaldo och jag står väldigt långt ifrån varandra på ett mingel. Vi skulle nog liksom inte gå fram till varandra och prata det första vi gör, om vi säger så. Oerhört svårt för den här typen av spelare.
Jag förstår det fullständigt, Leo. Jag förstår dina tankar och jag förstår också hur du menar med hans persona. Lite som du var inne på i början, vi är ju väldigt lika när vi tänker och tycker kring vissa saker och ting. Och jag skulle väl säga att vi är rätt så... våra grundliggande principer är rätt så lika varandra. Men när det kommer till då de här gesterna och filmningarna, jag köper det. Jag har ju nämnt andra spelare som jag tycker är osköna och bör nämnas här. Och jag tycker Ronaldo bör nämnas här. Men han är ändå inte på min topplista, för att nu när jag tittar till fotbollsspelaren och på något vis försöker så här balansera det hela, då tycker jag han... inte bara för att han är en av världens bästa, att han får göra det. Jag tycker ändå inte att han gör det inte... ja, märkligt nu när jag försöker försvara honom, men jag försöker på något vis prata med mig själv varför inte han är med på min lista. Men det är väl framför allt på att han likt andra har kunnat styrka upp vissa sorters filmningar med att på något vis leverera och göra någonting annat. Ändå om det inte... på något vis suddar ut själva filmningarna. Förstår du lite vad jag menar med mitt luddiga svar här?
Ja, men du tycker att kvalitet är lite ursäktande. Det tycker du inte jag. Men där får vi vara oense.
Ja, till viss del. Alltså det, jag tycker ändå inte att det är så, just det här med filmningarna och gestikulerande. Alltså där är jag så här... jag kan förstå varför man gestikulerar. Jag såg nu senast också en dokumentär med Franz Beckenbauer när han till exempel var i New York Cosmos. Väldigt mycket gestikulerande för hans del, för att han blev så frustrerad på alla sina lagkamrater för att de var riktigt dåliga på att spela fotboll. Och det kan man tycka är oskönt på det sättet, men det, jag vet inte. Och det här med filmningarna, det har han ju självklart gjort extremt mycket, speciellt de unga dagarna. Gjort mindre tycker jag, desto äldre han har blivit. Men alla de här aspekterna med Saudi och hans sätt att vara, det köper jag. Han skulle definitivt vara med på en topp 10-lista hos mig.
Ja, men då så. Då pratar jag bara med Äpplen och Päron just nu.
Mm, jo. Men jag tycker ändå att, ja, jag vet inte. Det är intressant att höra vad ni tycker, lyssnare. Är Leo helt ute och cyklar här? Eller jag? Eller någon, enkelt sagt. Ja, nej.
Ja, men din tvåa då?
Min tvåa är... Det är ingen argentinare den här gången. Det är ingen sydamerikan den här gången.
Bra, bra. Nyanserat.
Lyfter går därifrån från den kontinenten och går till Europa och går då till en fotbollsspelare som har varit god vän, eller är säkert god vän också, med Luis Suarez. En fotbollsspelare som ska sägas har varit en av världens bästa på sin position. Men här snackar vi verkligen en fotbollsspelare som jag blir så extremt frustrerad på. Kanske också mycket att göra att hans Spanien var jobbigt mot mitt Tyskland en period i tiden. Och hans Barcelona var extremt frustrerande att bevittna i vissa stunder. Och det är då Sergio Busquets som hittar in på min lista här. Och den mest målande bilden för att vara med på den här listan, den här osköna listan, är ju den här scenen när han rullar runt på fotbollsplanen och sen ser man hur han tittar genom fingrarna och försöker se vad som händer. Och man ser på honom att det här är ett skådespeleri som inte håller någon Oscar alls, som är så bedrövlig och så patetisk på alla sätt och vis.
Oerhört pinsamt för honom, verkligen, jag håller med om det. Men vad utöver den situationen som är jättepinsam och jättefånig, och rent ut sagt odräglig, men utöver den situationen, vad mer tycker du han har gjort som gör att han platsar på en sån här lista?
Jag tycker det är likt hans lagkamrat, nu tog jag inte med honom, men det är likt Jordi Alba också. Alltså det är också den här personen på planen, lite slöseri.
Nu har nämnt Alba, Busquets, Dani Alves, Suarez. Stort Barcelona-hat här. Är det den röda tråden?
Vem vet, kanske, jag vet inte. Nej, men det är just det här, det är på något vis det här, man försöker ta kontroll över reglerna själva. Jag ogillar det, just de här filmningarna, du var inne på det med Ronaldo, och där kanske motsäger jag mig själv här, för att Sergio Busquets är ju en fantastisk fotbollsspelare, men det är ju de här scenerna etsat sig fast verkligen, och det går inte bara att sitta ut och titta på det mer objektivt, för min del i alla fall. Det är kanske likt som det är för dig med den här Pickford-situationen och Fulham, att det bara, det finns där och man kan inte se bortom det.
Ja, men jag håller med om att just det ögonblicket när han ligger där och tittar genom fingrarna för att se vad domaren gör, det är ju liksom topp 5 mest pinsamma fotbollsögonblick någonsin. Men jag vet inte, jag tycker nog att Busquets kommer ändå ganska långt ifrån en sån här lista för mig. Inte ens topp 20 tror jag skulle ha honom på. Ännu hellre Jordi Alba tror jag. Men ja, där får vi väl vara oense då. Men jag tycker att det är förlåtande element att han är en defensiv spelare också. Det gör liksom, jag vet inte varför. Det är väl fyrkant i min catchermålhet. Men ja, jag vet inte, det är lite ursäktande att vara defensiv än offensiv i sånt här också, tycker jag. Jag vet inte varför jag tycker det.
Mm.
Men med det sagt så har jag en defensiv spelare på första plats. Den här spelaren tillsammans med Cristiano Ronaldo har ju förstört Portugal för mig. Jag älskade sekelskiftets Portugal. Jag älskade Figo, Rui Costa, Vitor Bahia, Pauleta. Ja, även det Portugal som växte fram sen runt liksom EM 2004 där med Costinha och Maniche och Jorge Andrade och Abel Xavier, underbara Nuno Gomes, underbara Portugal. Sen kom då Cristiano Ronaldo och Pepe. Alltså jag har ogillat den här spelaren så mycket så att på min svensexa 2016, när jag kidnappades till Polen av mina kompisar, så klädde de ut mig i Real Madrid-mundering med Pepe på ryggen, som fick gå omkring mig hela dagen i Portugal. Så mycket har jag avskytt den här spelaren. För jag kunde inte komma. Det fanns liksom ingen större lidande för mig än att kläs ut till Pepe. Nu verkar han vara en ganska sympatisk PS utanför planen. Men på den. Alltså jag gillar spelare som ger och kör hårt, men de måste också kunna ta lika hårt. Gattuso har varit bra på det. Han har liksom kört hårt som tusan och sen har han kunnat ta smällar tillbaka. Visst, han har liksom käbblat och bråkat, men han har kunnat ta smällarna. Edgar Davids, en annan sån liksom, stenhård rak. Finns ett par engelska försvarare, Tony Adams lika så liksom. Men Pepe, han har kanske givit hårdast, kört hårdast av alla, men aldrig kunnat ta när någon har liksom smält tillbaka. Han har aldrig klarat det. Istället filmat, slängt sig, förstärkt, tjafsat med domaren, tjafsat med spelare. Det är den värsta biten av Pepe tycker jag. Att han ger de hårdaste smällarna, men inte ens kan ta att någon blåser på honom. För då liksom, då ska han skrika och prata med domaren. Och så här. Det är fruktansvärt. Sen är det här alltså spelaren då som har spottat på Seydou Keita. Han har skallat Thomas Müller. Han har stampat medvetet på Messis hand. Han har misshandlat Javier Cascuero i Getafe. Jag vet inte om du kommer ihåg den, men när Javier Cascuero gjorde en Pepe då, alltså filmade i kamp med Pepe, så tappar ju Pepe fattningen och sparkar på honom med 2-3 gånger när han ligger ner. Alltså, det är att han inte dömts som misshandel där är helt sjukt, för det är ju misshandel. Och då när Cascuero gör samma sak som Pepe själv alltid gör, filmar. Nej, fy fan, alltså det är, förlåt att jag svär, men det är en sån oerhört motsägelsefull och vidrig spelare detta. Återkommande filmningar när han ska vara liksom världens hårdaste mittback. Nej, fy fasiken för Pepe. Du och Cristiano Ronaldo har förstört Portugal för mig. Tack.
Ja, där ser vi din röda tråd.
Precis.
Ja, jag väntar bara på Luis Figo härnäst också.
Vad känner ni? Nej, jag älskade Figo. Vad känner du om Pepe?
Jag har nog inte, alltså jag är ju, när du understryker det här, och när det här med att ge men inte kan ta, det får också mig att bli irriterad. Men jag har inte tänkt på det så aktivt. Jag har inte fått upp ögonen för honom på det sättet. Jag vetat om de här sakerna med stämplingarna och sparkningarna som är ett, det hör inte hemma på en fotbollsplan, och att något sker ibland är ju en sak, men sådana saker sker ju inte på grund av att man råkade. Han har ju hjärnsläpp hela tiden, känns det som, och det är ju en fara för både lagkamrater och motståndare. Men jag har annars sett Peppe mer som så här, han är ändå duktig på att hitta glimten i ögat, förstår vad jag menar? Alltså han är ju inte, jag skulle vilja påstå det, ni lyssnar får gärna rätta mig om jag har fel, men det känns ändå som att han ändå inte är hatad eller fått den här osköna stämpeln overall. Alltså, man kan skämta runt om, Peppe, han är så, men att känna så starkt som du gör, jag köper dina argument, men jag tror inte jättemånga har honom så högt, förstår vad jag menar, på det sättet.
Jag tror också att
han har lyckats skärma sig.
Jag tror också att han kommer undan, men jag ska vara brutalt ärlig här nu, för jag tror att många lyssnare där ute sitter och känner det jag nu kommer säga om en spelare. Jag tror att många av våra lyssnare har typ med Marco Materazzi på sin här lista. Pepe är Marco Materazzo 2.0. Alltså han är så mil värre, mil mycket oskönare än Materazzi. Det är liksom Materazzi i kubik och kvadrat. Nej, fy bubblan.
Ja, jo, Marco Materazzi är också en sån här spelare som man har som bubblar i det här sammanhanget, speciellt med tanke på vad han då förmodligen sa till Zidane och förmodligen sagt till väldigt många andra, och så som man har hört från professionella fotbollsspelare så sägs det ju väldigt mycket på en fotbollsplan, saker som man förmodligen inte vill ha i sitt tv-system när man tittar fotboll, om man säger så.
Då är det.
Ja, men jag köper det. Han är inte på min topp 1. Är inte på min topp 10 heller, men jag tycker verkligen att du har starka argument här. Det är få gånger vi har gjort listor vart man märker att du brinner på det här sättet. Det är härligt att se ändå.
Nu glömde jag dessutom bort, för jag glömde skriva det. Nu glömde jag dessutom bort förra våren när Porto mötte Sporting och han springer in i ett tumult sen efter matchen i liksom Sportingledaren och sparkar ner en Sportingledare. 40 år gammal. Alltså, nej, det är fullständig galenskap där. Bort.
Ja, jo, det instämmer jag med. Jag tar en annan spelare som på något vis bryter hela min så kallade latinska spanska tråd här. Och går närmare dina rötter, eller det är inte dina rötter, men det är mer där du huserar än de...
En skåning?
Nej, inte en skåning, inte en italienare, ingen fransman. Vi går till ön, den brittiska ön. Och det här är en spelare som jag personligen inte sett jättemycket av. Men det man har sett av, det man har läst av och när man har sett honom. Och det fick mig också tänka när jag såg honom här senast. När han är inte aktiv längre, men han är ju fortfarande en så kallad pandit och fotbollsspelare. Alltså det blev bara... blir alldeles för mycket, och då känner jag han hör hemma här, ändå om han inte är en aktiv spelare som de resterande spelarna är som jag har på min lista här, så kommer han in här, och det är Joey Barton.
Ja, nu är du ju helt rätt på det, såklart. Ja.
Han har ju, jag vet inte, jag tror inte vår podd är tillräckligt lång för att ta upp hans CV på galenskaper, och du har ju betydligt bättre koll där än jag, men han är ju bland annat det här med en cigarr i någon ungdomsspelares öga, han har ju slagit lagkamrat,
misshandlat hos Amanda Boa,
precis, misshandlat hos Amanda Boa, han har gjort saker som inte hör hemma någonstans egentligen, på en fotbollsplan eller utanför fotbollsplanen, och fortsatt med det, och sen nu det här senaste när han är utanför fotbollsplanen och snackar om män ska hållas till männfotbollen och kvinnor ska hållas till kvinnofotbollen, och alltså det är ett så här synsätt som man blir så trött och frustrerad, och det är nästan så att jag lägger lite fel här, att jag lägger honom i en oskön lista. Han borde ju nästan vara, enkelt sagt, på aslistan.
Jag tror att vi gjorde svin. Jag tror att jag hade med honom där faktiskt. Alltså det, för det är, ja, det här är ju ett ärkesvin. Alltså bara den här nu med den sexistiska kulle han har valt att dö på när han tycker att kvinnor inte har något med herrfotboll att göra, så har han ju i det hunnit slänga ut sig rasistiska saker, hunnit hota Gary Neville till livet, hunnit... ja, men kallar mer eller mindre hela Tyskland för nazister. Alltså han är ju en oerhört oskön typ. Och som spelare var han ju en Peppe. Alltså han kunde ge så in i helskotta, men kunde ju aldrig ta. Nej, fruktansvärt oskön typ. Du är ju helt rätt ute på Joey Barton. Som dessutom hade den här liksom auran och swagen och trodde att han var hur bra som helst. Som bäst var en stor fisk i en liten damm när du var bra i Newcastle. Du var aldrig Lampard, eller Gerrard, eller Scholes, men du trodde att du var det.
Precis. Nej, riktigt oskön. Och ja, känner lite så här, fan, man avslutar på en liten tråkig not för en gångs skull. Men så är det väl om man pratar om osköna spelare helt enkelt.
Ja, nej, men han är liksom mer än oskön. Han är ju obehaglig. Det har ju några av de här andra vi har nämnt också lite... saker utanför fotbollsplanen som kan göra dem obehagliga också förstås, men ja, nej, den är ju, går inte att säga någonting emot. Joey B18 är ju oerhört oskönt.
Med det sagt får ni jättegärna skicka in era lister, tycka till, är vi helt ute med våra lister, är det någon vi glömde totalt, är det någon bubblare som du känner som du bara måste bara få ur dig innan vi stänger här, eller ska vi låta det vara för nu?
Nej, men jag tycker Joey Barton får stänga butiken där. Det räcker så.
Ja, men jag hoppas att ni ändå får en trevlig dag, trots att vi har pratat om osköna lirare.
Det kan vara kul det med.
Ja, det kan vara det kul det med. Och så hörs vi snart igen.
Hej, hej!
Svidazin!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.